Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej poddlyssnare! Temat för dagens avsnitt är judisk humor och gäst är judiska komikern Aron Flam. Listan över judiska komiker kan göras lång. Woody Allen, Seinfeld, Larry David, Lenny Bruce, Mel Brooks, Groucho Marx, Sarah Silverman och Adam Sandler, för att nämna några. Jag är själv jude och har länge intresserat mig för den judiska humortraditionen, inte minst eftersom min bror är komiker. Aron Flams humor har i mitt tycke många komponenter som verkar vara typiskt judiska. Men vad är egentligen judisk humor? Varför är humor en viktig del i judendomen? Och går det att göra humor av förintelsen och konflikten mellan Israel och Palestina? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till min podd, Aron Flam.
Tack så mycket.
Idag ska vi snacka judisk humor. Både du och jag är judar, har judisk bakgrund. Jag undrar, hur skulle du definiera judisk humor? Eller vad är judisk humor för dig?
Judisk humor är två saker för mig. Det ena är att hantera svåra saker i livet eller i sig själv, alltså i livet i allmänhet, med hjälp av humor. Och det andra är små finurliga gåtor som inte riktigt är haha-roliga, utan mer haha-roliga.
Nu vill jag höra lite exempel på båda de här. Vi börjar med den första benet som handlar om att som på något sätt uthärda smärtorna i livet, om jag förstod det rätt. Vill du utveckla det?
Ett väldigt tidigt skämt jag skrev på det temat är väl att jag läste mitt horoskop och där stod det att om du får en känsla, släpp den inte, håll kvar i den, och sedan dess har jag ångest. Jag vet inte om det är så jävla roligt, men det är i alla fall ett formatiserat skämt, för ordet ångest då, som är värdeordet i den meningen, det som ska utlösa skratt, ligger längst bak i den här paragrafen. Och det är väl typexempel på det. Och ett exempel på den där är väl att en stor rabbin, ortodox rabbin, dör och kommer till himlen. Så han vaknar upp, kan man säga, från att ha dött på jorden, och så sitter han på en bänk under ett träd, och i hans knä så sitter Marilyn Monroe. Och han bara, ja, det här är verkligen himlen, alltså för mig, att jag har Marilyn Monroe, den här blonda, fantastiska kvinnan, i mitt knä. Men så vänder han sig till Marilyn, men hur är det himlen för dig? Och då säger hon, det är det inte, det är helvetet för mig. Jag vet inte om det är så roligt. Jo, det är mer haha.
När man tänker ett varv till, det finns en antisemitisk underton där kanske då.
Gör det? Det vet jag inte. Alltså, det är väl mer bara om att samma plats kan vara olika saker för olika människor.
Ja, men det är ändå intressant varför att sitta i knät på en rabbin är helvetet för Marilyn Monroe.
En trött gammal gubbe som inte var känd. Ja, jag vet inte. Verkade inte vara hennes typ i alla fall. Nej.
Men det är intressant där som du pratar om att det finns någon slags något överlevande i humorn, att man uthärdar vardagen genom humorn. Den pratar ju Freud mycket om. Jag läste för en tid sedan hans essä om humorn och vitsen, och där han pratar mycket om det judiska, där att judar har ju i alla tider varit utsatta för antisemitism och hat, och att humorn där har varit vårt verktyg att stå ut med belägenheterna i shteteln eller i gettot och så vidare. Det här som du skämtade om, och det här med ångesten, är det samma kategori vi pratar om här?
Ja, det är humor som i bästa fall ger dig en katartisk upplevelse. Det vill säga förlöser dig, för stunden i alla fall, från dina lidanden. Och kanske också i förlängningen ger dig ett perspektiv på dina lidanden som gör dem lättare att leva med.
Mm. Och hur har det blivit så? Varför är det judiskt?
Ja, därför att det antagligen var så oerhört mycket lidanden. Och vi hade så lite att sätta emot. Och det är verkligen dels den intellektuella eller den smarta, den belästes vapen kanske. Man behöver inte vara beläst. Du kan uttrycka humor i fysisk form. Jag menar Chaplin och Buster Keaton och sådär. Så det är den svaga sätt att ge igen. Den som inte har så mycket våldskapital kan använda humor som ett vapen. Både gentemot de som åsamkar honom eller henne lidande. Men också för att, som du säger, uthärda lidandet själv.
Mm. Ja. Du känner till den där vitsen med de två judar på det här temat. Det är två judar som läser tidningen och så märker den andra ena juden att den andra juden läser Die Stürmer, som var nazitidningen nummer ett med propaganda. Och bara, varför läser du den? Och då säger han, därför i våra tidningar så står det bara om elände och att vi är förföljda, men i Die Stürmer står det att vi håller på att ta över världen.
Ja, precis. Ja, det är ju sånt även jag har skämtat om.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Yes. Låt oss prata lite grann om din judiska bakgrund. Hur skulle du säga att din uppväxt har påverkat din humor?
För det första så har mina föräldrar väldigt mycket humor. Sen kanske inte jag kommer överens med dem alltid om allting. Jag fick ju inte titta på tv till exempel på vardagar när jag var barn. Men undantag var Svarte Ormen med Rowan Atkinson. Jag fick alltid fly in i humorn. Och båda har utpräglade väldigt mörka sinnen för humor. Så det har ju definitivt präglat mig.
Är de svenskar eller?
De är båda födda i Sverige.
Ja.
Och sen så utsatte de mig för väldigt mycket lidande, i alla fall enligt min egen uppfattning. Det har ju också hjälpt till.
Ja, du har behövt återigen skämta för...
Alltså, jag är 42 år gammal och har försörjt mig på det här i 15 år eller mer. Och min mamma kan fortfarande säga, men revisor, det vore ett bra jobb för dig. Det yrke där man i princip måste hänga av sitt sinne för humor i farstun om man ska ha, alltså revisor.
Mm, så dräpa allt vad humor heter.
Ja, precis. Men det är väl ingen förälder som drömmer om att ens barn ska bli clown. Det är ju en absurd dröm om du nu... Har du barn?
Nej.
Nej, inte jag heller. Men jag har svårt att se att jag skulle vilja att de blir mimartister eller clown. Därför att det är ett otryggt liv i... En miljö med väldigt dåliga arbetsvillkor. Liksom.
Och på vilket sätt skulle du säga att det sen har dykt upp i din egna humor och i den stand-up som du har gjort? Alltså det judiska?
Jag var aldrig så intresserad av att framställa mig själv som juden. Men när du går upp på en ståuppscen så ser ju publiken direkt en person. Och då måste du bekräfta för dem. Du måste bekräfta deras fördomar med en punchline på deras fördomar. Och i mitt fall så är det så att jag ser, eller i alla fall nu har jag ju gråa hår över hela huvudet, men när jag var yngre så var jag ju lite mörkbuskigare än den generellt etniska svensken och kanske lite andra drag i ansiktet. Så då adresserar jag det direkt. Det är precis som om du är Babben och kommer upp och är väldigt tjock, så måste du adressera det på något sätt och gärna ha ett skämt på det. Så du måste liksom påpeka för publiken att du vet vad de ser, det första de ser. Och du har en humoristisk distans till den uppfattningen. Och i mitt fall så var det då att jag var lite mörkbuskig. Men jag är ju inte från Irak eller Iran eller spanjor. Och du ska ju helst vara ärlig på scen, tycker jag. I ditt värv. Och så då var det väl bara att erkänna att jag är jude. Och sen så la jag till, jag vet vad ni tänker, att jag har stor kuk och rytmen i blodet. Och då vänder du och vrider på fördomar och så har du en punchline på det.
Mm, just, och det handlade om att det var faktiskt innan svarta var en del av den vita civilisationen, så var det någonting som man skämtade om med,
att judar faktiskt var, ja.
Ja, exakt, ja, exakt.
Översexuella och väldigt musikaliska. Mm. Jag är dock absolut inte musikalisk.
Men vad heter det? Min brorsa som också håller på med stand-up, och han har ju ganska mycket av en judisk repertoar, kan man säga. Men han sa till mig innan jag skulle träffa dig att fråga Aron om det är två judiska nummer som han har gjort som kanske inte är liksom uttryckligt judiska men som var jäkligt roliga. Och den ena är att du har skämtat om din mamma och den liksom, som han kommer ihåg i alla fall, någon komplicerad relation som är väldigt klassiskt judiskt också, sonen med sin judiska mamma. Det var den ena, du får säga om det stämmer. Den andra är, och det här vet jag att du har skämtat om, det är att det här man brukar säga att man måste, för att kunna älska andra så måste man älska sig själv. Och du har haft en bit som handlar om att inte älska sig själv, att du älskar inte dig själv.
Alltså jag har många bitar om självhat. Men det kortaste, och jag såg den faktiskt som mem, eller meme som de säger nu för tiden, för inte så länge sedan. Det är en väldigt kort one-liner jag har skrivit. De säger att du ska älska dig själv, men jag är inte min typ.
Den är bra.
Ja, och den hade jag både på Edinburgh Fringe och på Brighton Fringe Festival som inledning. Och fick väldigt mycket beröm för den. Så jag misstänker att den har läckt ut därifrån på något sätt. För det skrevs om den i The Chortle, som är en tidning om komedi på scen i England. Så, och sen om min mamma. Jag tycker faktiskt inte jag har skämtat så mycket om min familj som de förtjänar under min karriär. Jag har aktivt undvikit det. Men jag har väl...
Varför då?
Därför att de tar så illa vid sig. Men jag har ett skämt i alla fall som... hur går det nu? Det är att jag är jude, men det är inte mitt fel. Jag skyller det på mina föräldrar. Eller som jag kallar dem, judarna. Så det finns, ja, det dyker väl upp ibland. Och sen så har jag väl drivit lite med judisk kultur. Men det är ju, Sverige är ju inte som i USA där judisk kultur har kommit fram i film och litteratur i 100 år, och även icke-judar är väldigt bekanta med de religiösa och kulturella traditionerna. Så långt ifrån alla skämt om våra traditioner går att köra allmänt på scen i Sverige, därför att folk bara så, vet inte, som till exempel när vi välsignar matsebrödet på påsken, det här osyrade, ojästa brödet. Och då bjuder vi in alla fattiga, kom och ät med oss, alla som inte har någon att vara med, kom och dela detta bröd med oss. Och då brukar jag i alla fall på Pesach-måltiderna traditionellt vid det här laget säga, ja, men det är väl typiskt att när vi har det här torra jävla brödet. Det är då vi bjuder in. Det gör inte så mycket för våra, det fördomarna om att vi skulle vara snåla liksom. Ja. Och det är ju inte sånt som går att dra på scen i Sverige, därför att den traditionen är liksom inte allmänt känd. Medan Woody Allen hade lätt kunnat baka in det där som en scen, eller Larry David i något han gjorde.
Exakt, men det du däremot gör när du skämtar om självhatet, det, jag vet inte om man skulle säga så här, ja, men det är rakt upp och ner judarna som har uppfunnit det, men det är ju väldigt tydligt judiskt. Att kolla på Woody Allens stand-up-karriär från, vad är det, mitten på 60-talet fram till 68, som han verkligen har en gedigen humorkarriär, och såklart i hans filmer, där kommer ju självhatet tillbaka om och om igen. Han har ju någon rätt kul vits att han växte upp i en miljö som han inte gillade, och sen om han skulle fly hemifrån så skulle hans föräldrar passa på att hyra ut hans rum. Alltså det är ju lite ändå, jag tänker den ingången som du har att inte älska sig själv är ju väldigt judisk.
Ja, kanske. Men jag menar, om du älskar dig själv, känner du verkligen dig?
Nej, och det är ju
eller älskar du bara någon idealbild av dig själv som du går och bär på?
Det där är ju också en floskel. Man vet ju inte riktigt vad är det för någonting. När upptäcker man att man älskar sig själv? Alltså hur går det till?
Ja, det är en bra fråga. Ja, och jag har väl alltid haft en lagom skeptisk inställning till mitt eget jag.
Mm.
Alltså det är väl klart att jag ibland går runt och mumlar för mig själv, jag är Aron Flam, gudars like. Men vem är det jag försöker lura?
En judisk komiker som jag tycker att du är ganska lik, det är Larry David.
Jaha. Det är ju en stor komplimang, om du inte bara menar utseendet.
Precis, det är bara det jag menar.
Utseendet och klädstilen, inte hans sinne för humor.
Men precis, låt oss bara prata. Din frisyr är jag tänker på.
Okej, okay. Han är ju skallig.
Nej, men det som jag tycker att du och Larry David har gemensamt, som ett exempel, det var en stand-up-beat som florerade för något år sedan på sociala medier, där Larry David skämtar om att dejtade man i Auschwitz? Hur gick det till där? Var det liksom så här, kommer du ofta hit och så börjar de prata lite grann? Är det du? Det är som jag har sett i block 12 där. Han liksom börjar köra det här och folk tycker att det är så obekvämt att skratta åt det här. Och det är väldigt roligt, men det gör ont att skratta åt det.
Mm.
Och det finns en bit som ligger ute på YouTube där du, som jag tycker är ett väldigt smart skämt, men som också liksom fastnar i halsen. Det var i samband med rondellhunden. Lars Vilks rondellhunden publicerades där, då kommenterade du det i din stand-up där du sa att men folk säger att det är som att publicera barnpornografi. Att publicera bild på profeten Muhammed.
Det var en muslimsk debattör i Sverige som sa att publicera bilder på profeten Muhammed är som att publicera bilder på barnporr.
Ja,
och bra, tänkte jag. Då kan jag börja runka till bilder av profeten Muhammed istället. Jag menar, är det ett förintelseskämt?
Nej, det är inte ett förintelseskämt. Men det är det här att där jag tycker ni har likheter, och det är det jag vill fråga, vad vi har för judiska kopplingar här. Men det är det här att besöka de här tabubelagda skämten. I Larry Davids fall så besöker han det mest förbjudna då, förintelsen, men som också är vårt sätt att igen att copa med det hemskaste. Och jag tycker att ditt sätt att leverera många av dina punchlines, du gör det med gravallvar, och det är jag gissar att du vet om att det här är jävligt minerad mark som jag pratar om nu.
Ja, jag gör inte det, jag gör ouppsåtligt och omedvetet.
Nej. Precis. Och kan du bara kommentera, finns det något judiskt i det här?
Ja, men det är ju det vi pratade om från början. Det är ju det här humor är till för. Det är ju, alltså det är jättekul att skratta åt skämt om varför handskfacket på bilen aldrig innehåller handskar, som Seinfeld har. Det är ett väldigt harmlöst skämt, kan tyckas, eftersom det inte finns något tabu runt det här. Men humor är ju kritik. Och det här är ju en kritik från Seinfeld om att vi kallar handskfacket på bilen för handskfack, trots att vi aldrig har handskar i. Vi har kartor och någon teknisk manual och sånt där. Kanske någon extra liten glödlampa till panelen där på bilen. Men när humor faktiskt är som bäst och när det gör mest nytta är ju när det får oss att skratta åt saker som är så svåra så att vi inte har något annat val än att gråta, skratta eller be. Och då är ju skratt roligare båda de andra två aktiviteterna, tycker jag. Och också lättare för vissa människor eftersom alla inte tror och då hjälper inte bön. Och alla kan inte gråta därför att vi har viktigare saker för oss. Och det tar en massa tid att tömma sig själv på ångest på det sättet. Även om jag är säker på att det är skönt så är det ren egoism att gråta. Och då är ju skratt ett tidseffektivt och väldigt behagligt sätt att närma sig svåra ämnen på.
Och när du gör typ det här Mohammed-skämtet eller andra gånger, det finns väl, jag tror att du, det är när du är med
fast
på
är det ett Mohammed-skämt? Alltså, vem är det jag riktar udden mot i det skämtet egentligen? För alltså, punchlinen är ju att uppenbarligen runkar Aaron till bilder av barnporr i vanliga fall. Men de är ju olagliga. Ja. Så nu är det någon som kommer här och säger att en bild på profeten Mohammed är egentligen exakt samma sak. Ja, så vem är det som får udden av skämtet?
Absolut, det är det som är snyggt. Att du utsätter dig själv där ju såklart för en rejäl smäll.
Ja. Sen så tycker inte jag att bilder på profeten Mohammed är samma sak som bilder på barnporr.
Kan vi prata lite grann om antisemitism och humor? För du har ju skämt som är... Skulle de sägas av en icke-jude så skulle de förmodligen ses som ganska antisemitiska.
Då får du exemplifiera i så fall.
Ja, nej men jag tänker på ett sånt där skämt som jag tror finns på YouTube, eller så har jag återigen fått återberättat av folk som har sett din stand-up. Det är ju att du har ganska brådis ikväll. Vid 11 på kvällen är det du som hoppar på nästa pass i världsövervakningen eller i världskonspirationen. Vill du utveckla det skämtet? Berätta vad det är.
Nej, jag har väl massa varianter av just det skämtet. Men det, alltså det är ju ett skämt med den fördomen. Det vill säga att när jag inte står på scen så sitter jag i en källare med massa skärmar framför mig och styr världen. Och det kan man ju skämta väldigt mycket om. Därför att det är en rolig fördom. Alltså det är så här, ah, okej, men om du tror att det är så jävla lätt, varför tar du inte över då? Och jag menar, jag har också skämt om att det är typiskt att judarna, vi får alltid skit när det går dåligt i världen. Liksom, för att, men vi får aldrig kred när det går bra. Så när det är högkonjunktur är det inte någon som säger, fan, schysst av judarna ändå, att de liksom ändå har sett till att ekonomin går så bra de här senaste åren. Eller om det kommer någon ny uppfinning så är det inte någon som säger, men fan, bra jobbat av judarna. Liksom. Vi borde liksom slå sig ihop ett 50-tal grabbar och gå och krama judar spontant på stan. Det händer ju liksom inte. Så... den fördomen kan man ju driva en del med. Men den är ju också hjärtat i antisemitismen. Just den här... För antisemitism, det är en form av rasism. Men det är ju också i sin renaste form en konspirationsteori. Och den konspirationsteorin går ju ut på att judar styr världen, helt enkelt. Så när vädret är bra, då är det ingen som kräddar oss. Men när det regnar så kan man säga, fan, det är judarnas fel. Liksom.
Men det verkar ju ändå vara en väldigt stor del av judisk humor. Att alltså verkligen rakt av ta nazisternas propaganda och göra humor av den.
Ja, därför att humor är ju både ett sätt att hantera svårigheter. Och när någon påstår saker om dig som inte är sanna så är det en svårighet för dig. Och sen så är det en försvarsmekanism psykologiskt för dig att hantera saker på. Man kan abstrahera dem och man får genom humor distans till händelser som är på riktigt. Och sen är det också ett retoriskt vapen, det är ju ett svar liksom. Jaha, ni är så dumma så ni tror såna här saker. Ja, men då driver vi med det.
Och det är nästan som att ju mer antisemitism det finns, desto roligare blir humorn. Ibland kan jag se sådana kopplingar. Alltså när det är strömningar i samhället, nu är det något intensivt som har hänt igen kring något uttalande eller något antisemitiskt som har hänt, så kommer en uppsjö av roliga svar från judar.
Ja, vanligtvis. Och fast i Sverige så är det väl mindre vanligt. Ja, men i England nu när Corbyn blev vald till ledare, då såg man ju verkligen att många judiska komiker, eller komiker som bara hade lite judisk påbrå, eller komiker som inte hade judisk påbrå men gillade judisk humor, verkligen tog i och drev med hela den där nyröda rörelsen. Men i Sverige så är det ju faktiskt så att, skulle jag påstå i alla fall, propagandan mot Israel, som har fått i princip ikläda sig rollen som den internationella juden eller det judiska landet, är konstant och blir värre i perioder. Och det är inte så många komiker som driver med det, förutom möjligtvis jag. Jag menar, jag och Jonathan Unge var ju, vi gick ju upp till Aftonbladet med en påse njurar ändå, när de hade publicerat Donald Boström-artikeln. Och Jonathan var supernervös för det hela vägen. Han gillade verkligen inte konfrontationshumor på det sättet.
Ge oss bakgrunden till det. Vad var det?
Nej, men Åsa Linderborg var chef för kultursidan. Det var säkert mer än ett decennium sedan vid det här laget. Och hon lät publicera en artikel av Donald Boström där han påstod att israeliska trupper sköt palestinska ungdomar med avsikt att skörda deras organ för att ge, ja, antar jag, njursjuka judar deras lever eller hjärta eller whatever. Och det är en klassisk antisemitisk myt, alltså fördom, som på engelska kallas för blood libel. Anklagan om, jag vet inte vad man säger på svenska egentligen, vi har inte riktigt kommit överens om ett bra uttryck för det, men det är en klassisk antisemitisk fördom i hyfsat uppdaterad dräkt.
Just det, det är en gammal kristen egentligen vandringsägen också.
Ja, att man, om att judar tar blod från
kristna barn.
Ja, och sen araberna och muslimerna i Mellanöstern har den här myten också.
Ja. Och vad var ert skämt då kring det här?
Nej, men mitt skämt var bara att jag gick till Hötorgshallen och så köpte jag en påse med fårnjurar och sen så skulle jag gå upp till Åsa Linderberg och lämna tillbaka alla njurar som jag hade tagit då. Och hon var ju på redaktionen den dagen, men hon vågade ju inte komma fram och...
Men ni gjorde det, ni köpte alltså njurar?
Ja, jag köpte njurar. Ja, och sen så drog jag med Jonathan på det här. Han var så nervös. Och så gick vi upp till receptionen och så la jag liksom påsen med njurar där. Och så, vi vill träffa Åsa Linderborg, vi har en påse palestinska njurar här, vi vill återlämna till henne. Och klippet blev väl sådär.
Ni filmade alltid?
Alltid, ja, och la upp det på nätet. Och så. Men hon vågade ju inte komma ut. Och det är ju typiskt Sverige, tycker jag, på något sätt, att... Det är väldigt svårt att göra humor här. Mm. För en del av humorn funkar bäst när den är lite konfrontativ. Eller när den handlar om tabubelagda ämnen. Och är det någonting vi i den här kulturen, under min uppväxt i alla fall, så det är decennier vid det här laget, så är det så att vi undviker tabubelagda ämnen helt. Om du skämtar om dem, alltså även om du skämtar om dem på ett väldigt uppenbart harmlöst sätt, så riskerar du att hamna i ett drev eller en mobb eller bara aldrig få jobba igen.
Men låt oss prata lite mer om Israel och Palestina då, kopplat till humor. För det är ju verkligen elefanten i rummet. Jag vet att min brorsa som har kört mycket stand-up, han har ju faktiskt också en bit, eller en ganska lång parti om just Israel och Palestina. Det han skämtar om är att han som pro-israel hamnar liksom i det fel lägret, det okola lägret, Sivert Öholm lägret. Han är liksom buddy med Lars Adaktusson. Mm. Och på den andra sidan har vi Timbuktu och Gina Dirawi, precis.
Hon är ju palestinier. Ja. Så man kan ju tycka att hon borde ha rätt, eller ja, jag vet inte fan, men hon har ju den kulturens syn på det hela.
Precis. Men utan att bli politiska här, så jag vill titta på det humoristiska.
Svårt att göra det här utan att bli politisk.
Låt oss göra ett försök. Ja. Nej, men jag vill höra det humoristiska i det. Ge mig mera material. Vad kan man skämta om kopplat till Israel, Palestina här i Sverige?
Nästan ingenting. För att debatten här är så jävla snedvriden och har varit det så fruktansvärt länge att de flesta kan ingenting. Och om du ska göra humor, då är det så att publiken måste känna till referenserna i skämtet. Har du inte gemensamma referenser eller förstår vad publiken har för referenser, då är det väldigt svårt att göra humor. Så när jag har skämtat om det här, och jag har skämtat en hel del om det här, då måste man ju först förklara referenserna, gärna med punchlines. Men det blir ju alltid tråkigare, därför att det blir mer föreläsande liksom. Du kan inte bara snabbt bränna av några one-liners.
Men kan du inte ge oss några exempel då på en repertoar som du har?
Nej, för nu var det så länge sedan jag körde de skämten, så jag vet inte om jag skulle göra dem rättvisa. Har du några? Kommer du på några?
Inte just någon konflikt, man brukar skämt, det finns ju skämt om israeler liksom så, som på något sätt har där judenheten har förflyttats från Östeuropa och shtetlen till att man skämtar om liksom israelers otrevlighet eller deras borduset och sånt där. Men just, jag försöker verkligen se hur skulle man kunna skämta om själva konflikten?
Bortsett från att lämna in en påse njurar på Aftonbladets redaktion. Ja, nej, men jag har väl skämtat om Ship to Gaza. Har jag gjort. Och sen,
vad har du skämtat om då? Det här måste vi få höra, Aron.
Nej, men den ligger ju på Spotify. Det är en lång rutin. Alltså. jag tror den är mellan 5 och 7 minuter lång. Mm. Så, men den har med Mattias Gardell att göra. Mm. Det vet jag.
Men vad är andemeningen då? Jag förstår att du inte kommer ihåg själva liksom hur du ska leverera den. Men vad är andemeningen?
Men andemeningen är väl i princip den här. Att Israel ses som Goliat jämfört med palestinierna som ses som David, innan han ens blev kung, alltså när han ska slåss mot Goliat, och han bara en liten herdepojke med en slunga. Och så var det ju speciellt för 10 år sedan, så sa jag ju att om folk frågar mig så tycker jag att det är självklart att samerna ska få sitt eget land. Och jag är beredd att anordna en båttur upp till Lappland och samla massa intellektuella för att bryta blockaden liksom. Kan åtminstone ge dem skattefria kasinon. Nu vet jag inte riktigt om det är lika sant längre, men det var väl några av de punchlines som ingick i den rutinen.
Men det är intressant just det som vi har pratat om genomgående i det här samtalet, att genom humorns hjälp så kan vi besöka de här svåra frågorna. Kanske skulle man... Vad skulle du säga om att liksom ha en show som handlade om bara den här konflikten, men angripa den med humorn? Därför att när man angriper den, försöker angripa den sakligt politiskt, så blir det pajkastning.
Ja, alltså jag har inga problem med det, men var ska jag ha den någonstans, hade du tänkt? Alltså jag har ju tänkt tanken själv flera gånger.
Ja.
Man måste ju, det måste finnas människor med humor som är villiga att titta på den här showen.
Du tror inte att det skulle kunna gå? Men om du satte upp den på en medelstor svensk...
Har du sett SVT Humor?
Ja, men
har du sett SVT Humor?
Ja, men det är inte på SVT den ska spelas.
Nej, men har du sett SVT Humor?
Ja, det har jag gjort. Okay. Det är inte så roligt.
Nej, det är inte så jävla roligt.
Inte allt i alla fall.
Jag skulle nog i de allra flesta fall, så här 90% beskriva det som antihumor.
Mm.
Alltså ren propaganda förklädd till humor.
Mm. Nej, men däremot så tänker jag så här att om vi glömmer bort SVT och de stora, de största bjässarna och kanalerna för humor, för den är ju likriktad. Jag kan hålla med om att mycket där är inte roligt, men jag intervjuade ju Filip Gifter Svensson som är reporter nere på Sydsvenskan, som har skrivit den här boken Provokatörerna, som handlar om humor Sverige och stand-upen, och han pratar ju om den nya våg av komiker som har poddar. Jag tänker, han nämner ju dig i den här, du blir intervjuad i den här boken, men han pratar med de här komikerna och att de menar på att man har hittat en helt ny publik, en helt ny kanal där man kan glömma bort Sveriges Radio och SVT och ha folk som älskar dem. De är som rockstjärnor, de har fans som man på 90-talet när man lyssnade på indie-rockband, så lyssnar man på de här poddkomikerna. Där tänker jag att det skulle kunna finnas en plats för sådana som dig.
Det gör det ju. Alltså, om jag bokar en turné så kommer ju folk liksom.
Ja. Mm. Så varför inte kunna skämta om Israel Palestina i en sån kontext?
Det har jag gjort. Ja. Alltså, jag har bara inte gjort en hel show om det.
Nej.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Vi ska uppehålla oss vid ett par saker till kring det judiska och den judiska humorn. Jag undrar, förintelseskämt och förintelsehumor,
ja.
Hur ställer du dig till det?
Jag tycker ju att om det är roligt så är det bra. Och är det inte roligt så är det inte bra. Det, alltså, det är svårt att generalisera när det kommer till humor, utan man får se det precis som med droger, på en skämt till skämt basis. Det finns vissa droger som är bra och i vissa sammanhang är det kul att ta dem, och sen i andra sammanhang så är det inte så bra och det är inte kul att ta dem.
Men kan förintelseskämt bara dras av judar, eller går det bra för en icke-jude?
Det går alldeles utmärkt för en icke-jude. Jag menar, som sagt, det har med kontext att göra, sammanhang och hur det levereras och av vem. Jimmy Carr har ju, och jag vet inte ens om det är ett nytt skämt eller bara att han har snott någon sån här gammal dagisskämt, det är ju att I don't like how the Germans treated my grandfather during the war, passed over for promotion time and time again. Är det roligt eller är det inte roligt? Det är klart att det är roligt, du skrattade ju. Ja, sen så kanske det inte är ett lämpligt skämt att dra i alla sammanhang. Men det är fortfarande ett roligt skämt. Och jag tror inte att han är nazist för att han drar det.
Nej. Har du skämtat om förintelsen?
Det har jag för mig att jag har gjort, ja. Några gånger. Ja, det har jag gjort.
Det finns, vad heter han, Ricky Gervais har ju något skämt där det är på julafton i Auschwitz i en barack, så kommer in en full SS-officer och säger så här: det är för att det är jul nu och det är kristna högtiden, ni får släppas fria. Och då tittar en jude upp och säger till honom: vi firar inte jul.
Nej, jag såg den komma, kan man säga. Men ja, det är ett exempel.
Och det är väl också ett exempel på just den förintelsen, är det värsta som har hänt i judarnas historia, skulle jag hävda.
Svårt att säga.
Det är
en lång, rätt trist historia.
Det är en lång, rätt trist historia.
Men 400 års slaveri i Egypten då? Hur mäter vi det?
Ja, fast
det här... Alla förstföddas död.
Ja, för det är...
Förlusten av Israel, första gången, andra gången, tredje gången.
Ja, men det är
förlusten av templet, första gången, andra gången.
Ja. Fast det är dokumenterat på ett sätt som inte har gjorts tidigare.
Ja.
Och där är ju kanske faktiskt behovet av humorn extra stort. Det finns ju en bok som heter It Kept Us Alive, som handlar om judar som själva... Alltså hur mycket humor som fanns i förintelsen, i lägren. Att judarna själva skämtade om det som hände i deras vardag. Att det var en nyckelkomponent till att överleva. Så att det finns ju något sunt i att kunna skämta om det även efter att det har hänt. Och trots att nu när vi vet alla fasor. Vad skulle du säga att om man kan skämta... Vad kan man skämta om idag kring judar, skulle du säga? Vad är gångbart? Vad är kul?
Jag tycker att antisemitismen har blivit lite öppnare och tydligare på sistone. Så jag tror att det finns hur mycket som helst. Eller, något specifikt där du är ute efter? Eller?
Nej, jag bara undrar om det är... Liksom,
det är ju samma gamla skit som vanligt. Det är bara mer av det. Så då finns det ju mer att skämta om egentligen. Men jag tycker ju att det är lite kul med wokisarna. De här intersektionella kritisk rasteori vänsterbastarderna. Därför att de räknar ju judar som vita. Och då, med den logiken, så blir ju förintelsen white on white crime. Det är väl lite roligt.
Jag säger
för det var inte så nazisterna såg judar. De såg ju inte judar som vita, ariska och fina. Utan tvärtom. Och det är ju judarna i Europas historia tillsammans med romerna är nog den historiskt mest förföljda minoriteten.
Mm.
Inte för att andra minoriteter inte har blivit förföljda, det har de absolut blivit. Och, men kanske inte lika länge, lika ofta och lika uttalat.
Mm.
Då funkar ju inte wokisarnas logik, vilket i princip gör dem till antisemiter. Så det finns väldigt mycket att skämta om där.
Mm. Avslutningsvis då. Vilka skulle du säga är de roligaste judiska komikerna? För det här kan man ju se också, det här tror jag till och med är halvt dokumenterat, överrepresentationen av judiska komiker i showbiz.
Den är, judar, svarta och irländare.
Ja,
Men det är ju minoriteter som har haft det rätt svårt.
Liksom. Mm. Mm. Vad skulle du säga är en bra ingång om man vill besöka den judiska humorn? Vilka är de roligaste?
Mm. Ja, men Woody Allen är ju ett bra exempel, tycker jag. Alltså stand-up-mässigt också. Lenny Bruce. Även om det är väldigt mycket slang i hans senare stupp-humor. Som man får googla sig fram till. Tom Lehrer, om du nu inte ska räkna honom som halvdansk. Tycker jag är en bra ingång. Och sen, men om man nu, ja. Och Larry David är ju... Alltså, Curb Your Enthusiasm är ju bara... fucking hilarious.
Mm. Otroligt rolig.
Otroligt rolig. Så det är väl bra ingångar. Annars så, när det kommer till stand-up, jag menar, det är inte som att jag specifikt skulle säga att min allra största hjälte inte är jude överhuvudtaget. Det är Doug Stanhope, om man ska ta en nu levande.
Det vet jag, känner faktiskt inte ens till honom.
Nej, för han är så grov så han är inte mainstream ens i USA, men han har på väldigt länge.
Säg hans namn igen.
Doug Stanhope.
Okej. Okay.
Otroligt rolig. Mozart i princip när det kommer till stand-up.
Wow. Aron Flam, ett jättestort tack. Det var väldigt roligt att skratta ihop med dig.
Tack så mycket själv.
Du har lyssnat på Aron Flam i avsnitt 32 av Bildningskomplexet. Följ podden i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @BenjaminElfors. Du når mig också på mailadress benjaminelfors@gmail.com. Jag tar mycket tacksamt emot tips på kommande ämnen och gäster, så tveka inte att skriva till mig. Lyssnar du på podden i Apples podcaster-app blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar där. Tack att du lyssnar!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.